Vi ska ha en serie under några som har den här som heter Den stora debatten. Alla de tre synoptiska evangelierna som Matteus, Markus och Lukas, de ofta följer varandra i sin berättelse om Jesus. De berättar om den stora debatten på tempelplatsen i Jerusalem. Då har Jesus varit aktiv i flera år, under en treårsperiod, undervisat i Israel, han har besökt Jerusalem, och det har ständigt varit kontrovers runt om. Nu har Jesus ridit in i huvudstaden, i Jerusalem, under folkets jubel, som en kung. Och man har hyllat honom som Messias. Väl inne i staden har Jesus undervisat på tempelplatsen. Han har haft sina allra mest provocerande liknelser, som har en knivskarp udd riktad mot det judiska ledarskapet. Liknelser som handlar om att de inte lyssnar till Gud, inte tar emot det Gud gör, att de avvisar profeterna och slår ihjäl dem som Gud sänder. Så provokationen har varit helt enorm. Och nu gör man ett sista försök att komma åt Jesus genom någonting som han säger. Och Matteus 22 berättar om fyra stora debatter på tempelplatsen. Våg efter våg utmanar man nu Jesus för att få dit honom med något han säger. Och när det sen inte lyckas, så är det enda sättet att sätta dit honom, det är med hjälp av soldater och svärd, om man fångar honom i ett scenen. Den första debatten som vi har redan har lyssnat till texten, det är debatten om Gud och kejsar. Det handlar om Gud och politik. Och det är förstås minerad mark att försöka ta ut någonting om Gud och politik. Det är ju väldigt känsligt förstås. Och det är ju väldigt många som tycker politik är viktigt och som väldigt gärna vill ha Jesus på sin sida, eller hur? Men det var ju fantastiskt att få ha sin politiska uppfattning uppbackad av Jesus själv. Så låt mig bara säga några ord som introduktion till det innan vi tar oss in i själva texten. Olika politiska ideologier, de har ju sina nyckelord. Ta några nyckelord som finns i ett antal av de kända politiska ideologierna. Man kan betona frihet, individens frihet. Eller man kan betona rättvisa, ekonomisk och social rättvisa. Man kan säga att det är människosynen eller människovärdet som ska vara utgångspunkten. Eller man kan ha en stark betoning på ansvaret för miljön, för skapelsen, för naturen. Och man kan ta andra saker. Och det är ju inget svårt att säga att alla de här nyckelåren går ju väldigt lätt att hämta fram från Bibeln. De finns där ju allihopa. Om frihet och om rättvisa, om människan, om ansvaret för skapelsen. Så här blir det ju för kristna mycket att prioritera vilka ord man vill sätta in i centrum. Och man gör olika bedömningar i olika situationer förstås. Och vi kan se att det här också kan bli väldigt tydliga inriktningar i olika sammanhang. Det är då situationen var när vi har talat om kristen höger, och då tänker vi på en sammanhang i USA som vill motivera en viss politisk inriktning utifrån kristen tro. Och här i Sverige så är det kanske vanligare att man talar om kristen vänster. Det finns en ganska stor gruppering som identifierar sig själva på det sättet. Och alla tänker väl så här: tänk att ha Jesus på sin sida. Är det jag som fattar? Okej.
väldigt mycket av vår diskussion i de här frågorna. Det handlar om sådana här saker. När vi nu tar oss tillbaka till tempelplatsen i Jerusalem så ska vi se att det är mer grundläggande frågor än det som Jesus tar upp när han diskuterar politik. Jag har tre punkter jag vill säga om den här debatten. För det första, man ställer en revolutionerande fråga till Jesus. Ska notera att det är en väldigt ohelig allians som konfronterar Jesus här. Det är fariseer på ena sidan och Herodes anhängare, herodianer på andra sidan. De var väldigt mycket ovänner. De gillade inte varandra alls. Fariseerna, de såg sig själva som renlevnadsmänniskor och ville inte ha så mycket kontakt med den romerska ockupationsmakten. Hålla sig undan det där. Herodes anhängare, de hade valt att samarbeta med den romerska makten, hade mycket av sin position och sitt inflytande genom samarbetet. Så det var liksom nationalister å ena sidan och samarbetsmän å andra sidan. Men nu har de en gemensam fiende, Jesus från Nazaret. Och då förenas man i det. Man vill sätta dit honom. Nu har fariseerna de har lite gjort bort sig i relation till Jesus i de tidigare kapitlen och blivit så hårt kritiserade så de kommer inte själva. De sänder några av sina lärjungar för att lite dölja att det är de som egentligen är ute efter Jesus. Och de här lärjungarna, de kommer till Jesus och de har en öppning som bara fullständigt dryper av smicker. De försöker helt enkelt att korrumpera Jesus med vackra ord. Få honom att sänka garden genom att de säger så snälla saker om honom. De säger, du är uppriktig, det vet vi. Du lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon. Du ser inte till personen. Har du blivit smickrad någon gång? Har någon sagt sådana här fina saker till dig? Du vet hur vi funkar som människor. Vi bara slickar i oss. Tycker det är väldigt härligt. Och då sänker man ju garden. Om någon säger något så snällt om en så vill man ju liksom behålla den här goda relationen. Och då blir man väldigt lätt bort. Jesus är helt cool. Han går inte alls på smycken. Han är inte alls imponerad av deras vackra ord. Därför att han har ingen inre osäkerhet om vem han är och vad han står för. Och vad han är sänd att göra. Så att han har behov av att människor ska liksom boosta upp hans självkänsla. Han bara avslöjar dem. Hycklar. Ser rakt igenom. Så ställer de en fråga. Efter sitt inledande smicker så har de frågan som ska sätta dit Jesus. Det här har de funderat länge på. Vad skulle man kunna fråga Jesus om som gör att han trasslar in sig i någonting som inte kan komma loss ur? Och det här är bara en perfekt fråga. Är det rätt att betala skatt till kejsaren? Ytterligt intressant. Är det rätt att betala skatt till kejsaren? Vad än Jesus gör så kommer det att gå åt skogen. Svarar han, yes, det är rätt. Betala skatt till kejsaren. Kommer hela folket att tycka att han är en kompromissande svikare? Hur kan man betala skatt till ockupationsmakten? Till den hedniska kejsaren? Jesus kan inte representera Israels Gud. Om han svarar att det är rätt. Svarar han att det är fel. Och uppmanar folk att inte betala skatt till kejsaren. Då är en livsfarlig revolutionär. Och då kan det judiska ledarskapet tipsa Pilatus om att här är en man som uppveglar folket. Och försöker få igång en militär eller en folklig revolution, politisk revolution. Och då sätter man dit honom på det sättet. Så de har tänkt ut det väldigt, väldigt väl. Bakgrunden, när jag har förberett här så har jag lärt mig till nya saker som jag inte kände till. Bakgrunden gör att den här frågan är ännu mer laddad än vad vi förstår det här. Vi kan förstå det ganska av oss själva, att det ligger en laddning i detta, ska man betala skatt eller inte. Men här finns en bakgrundshistoria som gör att den här frågan är en rena dynamit. Den här skatten som de frågar om, det är en skatt som infördes år 6 efter Kristus av romarna. Och som var att de beskattade allt möjligt. Det här var en speciell skatt. Och den symboliserade att man var underordnad det romerska imperiet. Och när den infördes så väckte det en våldsam reaktion. En man som kallades för Judas från Galileen startade ett uppror utifrån att man försökte införa den här skatten. Han rensade templet. Han uppmanade folk att vägra betala den här skatten. Och hans argument var förstås att det är Gud, inte kejsaren, som är Israels kung. Vi underordnar oss inte kejsaren, en hednisk kejsare. Vi är underordnade Gud. Den romerska ockupationsmakten jagade fatt Judas från Galileen och avrättade honom brutalt. Men det här har ju allt folket i minne. Och grundfrågan här blir ju: Jesus, du som talar så mycket om Guds rike, vad är du för sorts revolutionär? Ska du fullfölja det som Judas och Galileen misslyckades med? Kommer du nu med ett politiskt rike som ska avsätta det romerska riket? Så ni kan förstå att folket lyssnar och ställer den här frågan. Vad ska Jesus svara? För det andra, och nu vill jag säga en sak. Om det är så här att du somnar eller börjar dagdrömma om någonting eller börjar tänka på nästa vecka innan jag har kommit till punkt 3, så fråntar jag dig här med all rätt att överhuvudtaget berätta för någon vad jag har talat om. Därför att om du bara hör punkt 2 och inte hör punkt 3 och återger vad jag har sagt, så återger du inte vad jag har sagt. Okej? Okay? Jag hoppas det är en del. Jag måste säga punkt 2 först. Men det är livsviktigt att man också hör punkt 3. Okej. Men för övrigt är det fritt fram och somna. För det andra, Jesus ger ett revolutionerande svar. Eller är det ett svar? Han svarar ju faktiskt inte på deras fråga. Så man kan ju först intryck det är ju att Jesus är en väldigt tidig politiker. Han har lärt sig allt om mediaträning. Och alla jobbiga frågor, han bara liksom kommer undan utan att svara på dem. De frågar, rätt eller inte? Ja, det är ju en ja eller nej. Rätt eller fel fråga. Kom igen nu, Jesus. Och ger dem inte svar. Han svarar ju inte rätt eller fel. Eller vad? Hur reagerar vi när vi hör en politiker som får en jätteviktig fråga och så svarar man inte? Bara skakar vi på huvudet och blir helt besviken. Vilken fegis, han svarade ju inte. Eller hon svarade inte på frågan. Och vi börjar ju förakta den som flyr. Eller hur? Jesus svarar inte på frågan. Men när diskussionen är slut så står det att de har häpnat över hans svar. Inte att de blev besvikna. Han svarar inte på frågan, men det uppfattas som ett fantastiskt bra svar. Ja, men det var väl intressant. Vad är det som försiggår här? Jo, Jesus avvisar en förenkling. Han svarar inte ja eller nej på en felaktigt formulerad fråga. Men han svarar och tvingar sina åhörare till eftertanke. Han säger ju någonting verkligen relevant för frågeställningen. Men de har presenterat otillräckliga alternativ. Och därför svarar han inte ja eller nej, rätt eller fel. Han tvingar dem att själva börja tänka. Hur är förhållandet mellan Gud och kejsaren? Mellan människans ansvar i relation till en politisk makt och människans ansvar i relation till Gud? Han vidgar liksom frågeställningen. I andra sammanhang kan Jesus vara fullständigt glasklar. Det finns frågor där det bara finns ett rätt eller fel, ett ja eller nej. Som till exempel, följ mig. Det finns inga gråzoner. Det är antingen eller. Det är ja eller nej. Du reser dig upp och börjar vandra med Jesus. Eller du stannar kvar. Och låter honom gå. Och tappar kontakten. Där är det glasklart. Det är ja eller nej. Men den här frågan är på ett annat sätt. Och Jesus undviker förenklingar. Vad gör han då istället? Han gör något mycket intressant. Han är väldigt pedagogisk, Jesus. Han ber om ett nytt. Han har tydligen inte ett sånt mynt för sig själv, utan han får be om ett sånt mynt. Och så frågar han efter bild och namn på myntet. Så märker ni här att han inte alls ute efter att komma undan frågan. Utan han vill dra in sina åhörare. Okej, låt oss nu bearbeta den här frågan om Gud och kejsaren. Och här, ni har en bild här på det myntet. Man har hittat ganska många mynt från romartiden. Så vi vet vad det var för ett sorts mynt. Och Jesus frågar, vad är det för bild på myntet? Och vad står det för namn? Och nu är ju ni bildade människor, så ni läser ju förstås här på latin vad det står. Jag kan väl erkänna att jag har de flestas obildning på det här området, så att jag har fått ta reda på det på andra sätt än att själv läsa texten. På myntets två sidor så står det, på ena sidan så står det Augustus Tiberius, son till den gudomlige Augustus. Och på den andra sidan så står det överste präst. Det är ett mynt med kejsarens bild. Kejsaren påstås vara gudomlig och vara överste präst. Förstår ni vilken provokation för judar? Alltså många judar som inte vill hålla det myntet i sin hand. Inte vill vidröra detta. Att en romersk kejsare påstås vara gud och påstås vara överste präst. Okej, de svarar ju förstås. Vad är det för, vems bild är det? Och vems namn? Ja, det är kejsarens, svarar han. Och då så. Nu börjar vi komma någonstans, tycker Jesus. Och nu ger han en revolutionerande svar. Han säger, ge då åt kejsaren det som tillhör kejsaren och åt Gud det som tillhör Gud. Och här är verkligen en revolution. Med modern terminologi kan vi säga att Jesus separerar kyrka och stat. Historiskt så har nästan alla kulturer vi känner till haft en teokrati. Alltså makten har sagts direkt representera Gud. Och väldigt många makthavare har ju då förklarat sig själv som gudomliga. Också i Israel i gammaltestamentlig tid hade man ju en teokrati, ett gudsstyre. Vi kan tänka på islam. De vill ju upprätta samhällen där det är islam som styr alla livsområden i samhället. I alla fall är det många riktningar inom islam som önskar göra det. Alltså man har ett teokratiskt tänkesätt. Men Jesus inför här något helt nytt, en unik distinktion mellan Gud och staten. Och det här jag måste ha en nästa punkt också. Men den distinktionen finns. Han talar om olika roller, Guds roll och statens roll. Genom att göra det här så ger Jesus oss ett alternativ till vad flera grupper i hans samtid hade gjort och vad som sen genom historien har skett. Han ger oss ett alternativ till det som esséerna gjorde. Från Nya Testamentet känner vi till två religiösa grupperingar. Fariseerna, de dyker upp ofta. Och sen sadduceerna, de finns också i det här kapitlet lite längre fram, i Matteus 22. Men sen vet vi från Josefus att det fanns en tredje grupp som hette esséerna. Och om jag talar om Döda havsrullarna och Qumran, så är det deras, det går tillbaka till esséerna. Och de hade sagt så här. Vi vill inte ha att göra med samhället, med politiken. Vi drar oss undan. Man isolerade sig. Vi skulle kunna säga som i kloster eller så, ute i öknen. Man drar sig undan. Men Jesus säger att man ska ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Man behöver inte dra sig undan. Det andra radikala alternativet var seloterna, som ville ha väpnad revolution. Knivmännen som hade knivar dolda under mantlarna och som dödade romerska soldater. Den väpnade revolution. Och Jesus verkar inte gå in för den vägen. Om vi vidgar perspektivet i Nya Testamentet, så har kristna en konstruktiv relation till staten. Man ser staten som en del av Guds ordning. Och du läser i Romarbrevet 13 eller första Petrusbrevet 2, så sägs det väldigt tydligt att staten är en Guds ordning. Staten i sin funktion som stat tjänar Gud. Och den kristne underordnar sig överheten, betalar skatt, är med och bidrar till att bygga upp. Notera då att det här innebär absolut inte att den kristne tänker om varje beslut som staten fattar eller varje person som har ett statligt ämbete, att det beslutet eller den personen är rätt. Självklart inte, utan det är funktionen av att ha en stat som är en Guds ordning. Det är en kristen plikt att kritisera, precis som profeterna i Gamla Testamentet kritiserade orättvisa och falskhet och maktmissbruk och förtryck. Och Jesus kritiserade sin samtid, så ska den kristne och den kristne församlingen protestera och kritisera staten när den inte fyller sin funktion från Gud. Att sätta gränser för onda och ge möjlighet för det goda att komma fram. Men som kristna är vi inte emot att det finns en stat. Ordning är alltid bättre än kaos. En dålig ordning är faktiskt bättre än kaos. Det bästa som finns är kaos. Och den kristna ska arbeta för att i ett samhälle finns en så bra ordning som möjligt. För det är inte en massa ordningar man ska kritisera, men inte att det finns en samhällsordning. Jesus har infört den här distinktionen mellan kyrka och stat. Han säger, ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Men Jesus indikerar också att han står för en djupare revolution. Jesus svar har, utan att han behöver riktigt uttrycka det, en självklar ambivalens. Alltså, det är inte bara så enkelt, här har vi två parter, Gud och kejsar. Det är förstås så att Gud och kejsar inte liknar de parter. Man måste förstås lyda Gud mer än kejsar. Gud är den överordnade, och allt som kejsar har rätt till har han i så fall rätt till underordnad Gud och utifrån ett uppdrag ifrån Gud. Och den som är kristen måste alltid vara beredd förstås att lyda Gud mer än kejsaren, mer än staten. Gud är himmelens och jordens herre. Kejsaren fyller en funktion. Och kan göra det på ett bra sätt. Eller kan göra det på ett dåligt sätt. Det här kommer fram på ett intressant sätt när Jesus frågar om bilden. Vems bild är det på myntet? Och då är det kejsaren som är avbildad på myntet. Och Jesus säger, okej, ge det som tillhör kejsaren till kejsaren. De här mynten, denarerna med hans bild på, de var präglade av silver som faktiskt kom från kejsaren. Så Jesus kan säga, okej, det som är kejsarens, ge det till kejsarens. Men här finns ett eko när han talar om bilden. För det är samma begrepp som ju finns i Bibelns början om människan som en bild av någonting. Nämligen Guds, att vi är avbildade av Gud. Kejsaren är avbildade på myntet och han, till honom ska vi ge det som ska ha. Människan bär Guds bild i sitt eget väsen. Och då ska vi ge åt Gud det som tillhör Gud. Och plötsligt inser vi då att Guds anspråk för våra liv är mycket större och helt annorlunda än kejsaren. Det finns är väl små delar av vårt liv där kejsaren kan göra anspråk, och då ska vi svara upp mot det. Åtminstone om det är rättfärdiga anspråk. Men Gud, vars bild driver, gör anspråk på hela vårt liv. Och därför ska vi ge allt vi har till honom. Det här kommer fram i ett lite intressant ordskifte. Man ska vara noga när man läser sådana här texter och se vad är det för ord som används. Vad är det för fråga de ställer till Jesus? De frågar om, ska vi tala skatt? Och vad använder Jesus igen för ord när han svarar? Han säger inte betala, utan han använder ett annat ord. Och jag tror inte det är en tillfällighet. De frågar, ska man betala skatt? Och Jesus svarar med ett ord som betyder att ge tillbaka. Den engelska förkunnaren och teologen Michael Green, många av hans böcker finns på svenska, så att längre tillbaka var han en mycket välkänd namn också i svensk kristenhet. Han har varit här och förkunnat ett antal gånger i Sverige. En fantastisk evangelist och förkunnare. Han skriver så här i sin kommentar till Matteus evangeliet. One delightful touch comes through in the Greek word translated give, which means give back. The coin bears Caesar's image. Give it back to him. You bear God's image. So give yourself back to him. Alltså, ge rätt saker till rätt person. Kejsaren har aldrig varit en lojalitet. Det som är hans, ge det till honom. Men din lojalitet måste ju alltid vara till Gud. Från vilken du har fått hela din existens. Politik är viktigt. Jag hoppas att några av er får kalla sig att arbeta politiskt. Det är väldigt viktigt. Hjälpa till att sätta gränser i ett samhälle för det onda och skapa förutsättningar för så mycket gott som möjligt att komma fram. Men samtidigt kan politik i grunden aldrig förändra människan. Det kan bara evangeliet om Jesus göra. Och jag tycker att vi får en så väldigt stark kontrast här mellan kejsaren, Tiberius som var kejsar vid denna tid, och Jesus. Då är det samma sorts anspråk på att vara kung och vara överste präst. Men de är så olika. De är så totalt olika. Jesus, han är kung utan politisk makt och utan pengar. Han får till och med be dem att plocka fram ett mynt. Och han är en överste präst som offrar sig själv för oss. När jag ser på de här två kungarna och överste prästerna, så ser jag dem inte som likvärdiga konkurrenter. Jag tror inte att Jesus konkurrerar med Tiberius i den rollen som om Jesus var försöka ersätta kejsaren som en bättre kejsare. Jesus står inte där som en kejsare som ska bli en bättre kejsare. Det är för att den vägen att vara en politisk makthavare kan aldrig förändra det. Och här tror jag att det är viktigt att säga att kristen tro avvisar all form av politisk utopism. Alltså att det är genom politiska medel som samhället i grunden kan förändras. Jesus ersätter inte ett politiskt system med ett annat politiskt system. Jesus kommer med något radikalt annorlunda. Det som politiken aldrig kan göra, nämligen skapa om en människa från insidan. Han erbjuder ett rike som är något annat än romarriket. Eller för den delen den judiska staten. Han kommer med Guds rike som förändrar människan från insidan. Det finns en djupare revolution. Politik är viktigt, jag hoppas några av er går in i politik. Men jag hoppas att vi allihopa går med i det djupare revolutionsarbetet. Att sprida evangeliet som förändrar människor från insidan och gör oss till delaktiga i Guds rike. Låt mig sluta med att ge en annan kontrast, inte mellan Tiberius och Jesus, utan mellan Barnabas och Jesus. Ni minns revolutionären som Pilatus plockar fram och som ställs bredvid Jesus, och de ska välja den som ska släppas fri. De väljer att tänka så här: vi släpper fri Barabbas och så står Jesus. Underbart. Vi gör oss av med Jesus. Och så låter man revolutionären Barabbas gå. Och Barabbas förstås, vi vet inte vad han gjorde, men oavsett om han försökte sig på kriminalitet eller revolution eller vad han nu än gjorde, så tog hans liv förr eller senare slut. Så är det med alla mänskliga revolutioner. Förr eller senare stoppas de, tar de slut, går de i grav. Ledarna i Jerusalem tänkte att man på samma sätt skulle kunna stoppa Jesus nu. Så man dödar honom, man förseglar graven och menar att hans rike nu har gått under. I verkligheten var det då den ostoppbara revolutionen började, när man dödade honom. Man dödade honom och allt blir bara värre. Gud uppväckte honom på den tredje dagen, och sen dess har hans revolution aldrig gått att stoppa. Men förföljer hans lärjungar och allt är bara värre. Martyrernas blod blev kyrkans utsäde och revolutionen fortsatte starkare än någonsin. För det är en annan sorts revolution. Du kan aldrig stoppa den med maktmedel, eftersom den förändrar människor på insidan och ger oss en ny lojalitet som inga maktmedel någonsin kan komma åt. När vi blir en del av Guds rike och Jesus blir vår kung, ska man döda en kristen. Men revolutionen, den bara blir starkare och starkare ju fler av de kristna man försöker komma åt. Så det som är budskapet från Guds ord den här dagen, det är en utmaning till oss var och en. Visst, engagera oss politiskt så väl vi kan. Men det viktigaste av allt, att gå med i Jesus revolution och bli annorlunda på din sida. Tack Jesus för att du har kommit till oss för att förändra oss, för att alltid förändra oss. Hjälp oss att följa dig i vårt inre och låta det få konsekvenser i allt som vi gör i det yttre.